vara här tillsammans med er. Och jag är också tacksam för förtroendet att få tala lite grann till er och med er, hoppas jag. Jag har ett ämne idag. Men framförallt så vill jag läsa ett ord som jag vill att ni ska ta med som ett slags raster över de här bibeltimmarna. Det står i psalm 119 och den 160:e versen, vers 160 i psalm 119, står det så här att summan av ditt ord är sanning. Vi vet att det här är ett delikat spörsmål genom alla tider. Vad är sanning? Och när ni sätter er och lyssnar till bibellärare eller lärare av olika slag, så är det lätt hänt att vi förväntar oss att få del av nya sanningar, underbara sanningar. Sanningar som ska ge upplevelser som vi inte har gjort förut. Jag har en väldigt stor respekt för Guds ord. Och jag har alltid, när jag försöker förmedla någonting i form av ett bibelstudium, så har jag alltid satt den här överskriften som en styrka för mig, för min begränsning, min svaghet, men också som ett observandum för er som lyssnar. Summan av Guds ord är sanning. Jag kan omöjligt komma med hela sanningen. Och det måste jag veta först och främst. Men sen vill jag också väldigt gärna att ni vet det. Jag bär fram en del. En del. Var och en kom med det de hade till Jesus. Jag kommer med det jag har. Och summan utav Herrens underbara ord, det är sanning. Förstår ni mig? Gör ingenting om ni säger ja så det hörs. Jag tycker om när bra. Jag tycker om när ni är deltagande. Jag har, som jag sa, ett ämne för de här timmarna. Är det meningen att vi ska fortsätta fram till klockan ett? Då vill jag gärna göra så att jag bryter efter ungefär 40 minuter och så tar vi 10 minuters rast, går ut och hämtar utav den här underbara höstluften i våra lungor och hoppas att det går upp i hjärnan på oss. Och en kopp kaffe vore inte heller så dumt. Jag har ett ämne, har jag sagt nu några gånger, och nu ska jag komma fram till det. Ämnet heter själavård. Och egentligen så tycker jag inte riktigt om att kalla det för det, därför att jag kan inte se att det uttrycket finns i Bibeln. Rätta mig om jag har fel, men jag har inte upptäckt det någonstans. Men jag vet att det är ett uttryck som vi har använt i den kristna traditionen under många år. Jag vet inte var det började, får jag lov att säga. Det har jag inte tagit reda på, men jag har hört det i hela mitt liv i varje fall. Själavård. Och då måste vi titta på lite grann. För det första så låter jag ämnet stå kvar. Men jag vill att vi ska slå upp första Korintierbrevets 12:e kapitel och där läsa den 28:e versen för att komma in i det som jag tycker att det handlar om. Det är ganska viktigt att vi får den här grunden klar för oss när vi närmar oss ett sånt här ämne. För det här är ett svårt ämne. Det är ett väldigt svårt ämne, upplever jag det som. Det är allt ifrån att ge din nästa eller Herrens tjänare ett glas vatten fram till att gå 2 mil och ge sitt liv för honom eller henne. Det är så vitt omspännande egentligen. Paulus första brev till Korinterna, kapitel 12 ska vi försöka hitta. Och jag läser där den 28:e versen. Gud har i församlingen satt först och främst några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare. Vidare några till att utföra kraftgärningar, ytterligare några till att ha helbrägdagörelsens gåvor eller till att ta sig an det hjälplösa, eller till att vara styresmän, eller till att på olika sätt tala tungomål. Det är just det här att ta sig an de hjälplösa. I en annan översättning någonstans så står det att ta sig an de svaga. Det är just det som är utgångspunkten för det som jag tänker försöka tala om idag när det gäller själavård. Jag tänker inte gå in på den professionella psykvården eller människovården som finns i vårt samhälle, för det har inte med det att göra. När jag talar om själavård så är det här jag kommer att tala om. Det som Gud har upprättat, en gåva, lagt ner en gåva att ta sig an de hjälplösa, att ta sig an den som är svag. Och vi läste här att Gud har i församlingen satt några till. Och då förstår vi att det är några människor som kan ha det här som sitt speciella, specifika uppdrag att ta sig an den som är svag. Men jag kommer att återkomma till det senare. Det är också så att församlingen är inte en luddig företeelse av någonting som flyger runt och far i gemenskapen. Utan församlingen är fullödig när de andliga gåvorna är i bruk. Är vi överens om det? Då blir det väldigt mycket viktigt att inte bara profeterna finns i församlingen, att inte bara tungomålstalandet finns i församlingen, utan också den här gåvan att ta sig an den som är svag är upprättad och verkliggjord, tydliggjord i församlingen. Jag ska återkomma till det senare. Det här är grunden för det som jag vill tala om. Jag vill också läsa ett ord ifrån Jesus i Johannesevangeliet, det 12:e kapitlet. Så säger Jesus så här. Johannes evangelium 12 och vers 46. Och ni får säga till om det går för fort. Jag vill inte att vi ska hetsa på något sätt så att ni inte hinner. Speciellt ni yngre måste få tid att göra anteckningar, för att det tror jag är viktigt. Jag ser att ni är flitiga med papper och penna. Och säg till, ropa om det går för fort. Säg, vad var det du sa nu? Så säger jag det en gång till. Alla ska hinna med. Där läser vi så här, och det är Jesus som säger det. Som ett ljus har jag kommit i världen för att ingen av dem som tror på mig ska förbli i mörkret. Som ett ljus har Jesus kommit i världen för att ingen av dem som tror på honom ska förbli i mörkret. Vi kan läsa ifrån, det är Jesu inställning. Vi kan läsa ifrån Lukas evangelium, det 13:e kapitlet. Där ser vi väldigt tydligt Guds inställning och Jesu inställning till den som är svag. I den här elitstyrda och elitistiskt genomsyrade världen som vi lever, så är ju svaghet någonting oönskat. Det är ju så att, och det börjar, dessvärre så börjar det redan på väldigt låg åldersmässig nivå. När du är 4 år så kan du få vara med och spela fotboll. När du är 5 år då är du redan bortsorterad för att du inte är bra nog. Och så kommer skolan med sitt elitistiska synsätt där den som har förmåga ska uppmuntras och få välja särskilda möjligheter. Medan dessvärre den som kanske har en annan form av begåvning än just det skolan och läroplanen ser som det viktigaste, kanske får sitta i ett hörn för sig själv och aldrig kommer till sin rätt, aldrig får någon uppmuntran. Är du svag i det här samhället så är du redan från tidiga år aningen bortsorterad. Skulle du påvisa någon svaghet när du har kommit ut på arbetsmarknaden, ja då blir det ingen karriär. Skulle du påvisa så stor svaghet så att du har medkänsla eller det blir för jobbigt för ditt psyke att utföra den ena eller den andra uppgiften, då är det ute med dig, bort. Blir du lite halt och lytt och är svag till kroppen, då är det samma sak, bort. Och jag skulle väldigt gärna kunna börja tala politik här, men det ska jag absolut inte göra. Men jag vill konstatera att vi har ett samhälle där den svage inte har ett fullvärdigt människovärde. Och det ska vi komma ihåg, att det är inte bara i vår tid, utan det måste ha varit så också på Jesu tid, eftersom han framställer en liknelse. Alla Jesu liknelser är väldigt intressanta tycker jag. Därför att det är som att de vill lära oss någonting för framtiden och för den tid som är vår verklighet. Ska vi läsa ifrån Lukas 13 och vers 6? Jesus framställde denna liknelse. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Och han kom och sökte frukt därpå, men fann ingen. Då sa han till vingårdsmannen, se, nu i 3 år har jag kommit och sökt frukt på detta fikonträd utan att finna någon. Hugg bort det. Varför ska det därjämte få utsuga jorden? Men vingårdsmannen svarade och sa till honom, Herre, låt det stå kvar också detta år, för att jag under tiden må gräva omkring det och göda det. Kan hända ska det så till nästa år bära frukt. Varom icke, så må du då hugga bort det. Mannen hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Jag har inte tänkt på det förut, men i vingården så har man kanske vinrankor. Men han hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Det var ett alldeles speciellt träd för honom, kan jag förstå, som han hade satt stora förväntningar till. Men han gick där år efter år och sökte att få de här förväntningarna uppfyllda. Och när han kommer för tredje gången och har inte hittat ett enda litet fikon under tre års tid, då säger han: hugg bort det. Varför ska det få stå här och utsuga jorden? Varför ska det få tära på möjligheterna för kanske hans möjlighet att vinrankorna skulle må bra och ge honom en ymnig skörd och en säker inkomst? Kan vi inte tänka oss att det kunde ligga till på det sättet? Men vingårdsmannen sa: Herre, låt det stå kvar också detta år, så att jag under tiden kan få gräva omkring det och gödsla det. Kan hända ska det så till nästa år bära frukt. Sen säger han: varom icke så må du då hugga bort det. Det är klart att vingårdsmannen visste, det blir aldrig aktuellt. För om jag får ta hand om det här fikonträdet, om jag får ge det den näring det behöver, och om jag får gräva omkring det så att inte främmande rötter kommer in och förstör, då visste han, då kommer det utifrån den behandlingen, så kommer det att bära frukt. Och jag ser Jesus presentera sig själv som den här vingårdsmannen i ett samhälle, oavsett om det är för 3000 år sedan eller om det är idag, ett samhälle som säger: varför ska du stå här och utsuga? Varför ska du tära på oss andra så att inte vi får någon möjlighet? Jag kan också se, dessvärre, att det handlar inte ens om samhället enbart. Ibland är det så också i gemenskapen, kyrkorna. Och vi får rannsaka oss så att inte vi hamnar i den här fällan, att vi tror att bara för att fikonträdet egentligen är olikt alla vinrankorna så ska vi ställa större krav på det. Och vi ska sannoliken se frukt, annars så hugger vi bort det, så gör vi oss av med det. Men vingårdsmannen, Jesus, han säger: låt det stå kvar. Låt det stå kvar. Jag ska gräva omkring det. Hugga bort de här rötterna som tar plats och som inte ger det här trädet möjlighet att någonsin bära frukt. Jag ska göda det. Jag ska ge det näring. Och så ser vi om en tid kanske det har förändrats. Och Jesus vet, det har förändrats. Det har förändrats. För när vingårdsmannen, Jesus, får ta hand om en människa, får auktoriteten att gräva och göda, då förvandlas det. Det, mina vänner, är själavård. Det är själavård. Och där har alltså Gud i församlingen satt någon eller några, står det. Några. Till att utföra just det som Jesus här talar om när han presenterar sig som vingårdsmannen. Det vi har att göra, det är att förmedla Guds väsens hemlighet. Det är själavård. Det är Jesu inställning, och vi kan fortsätta att läsa ord som visar på Guds inställning. Vi vet att Jesus, han säger att han talar ingenting av sig själv, utan han talar det som Fadern ger honom. Vi kan styrka vår tro och vår uppfattning genom att söka i både det gamla och det nya testamentet. För rakt igenom hela Bibeln så finns det en tråd, en röd tråd. Och det är frälsningsverket. Allting talar om frälsningen. Själavård handlar också om frälsning. Om vi läser i Jesaja 49:1 så står det så här, att då säger profeten där att Herren kallade mig när jag ännu var i moderlivet. Han nämnde mitt namn medan jag låg i min moders sköte. Och det är ju det som är så fantastiskt. Det växer inte upp ett fikonträd. Ni är med fortfarande i den här vingården nu. Det växer inte upp ett fikonträd i vingården utan att Gud vill det. Vi måste ha klart för oss, det föds inte ett liv utan att Gud vill det. Det må vara att det är ett annorlunda liv än det vi föreställer oss. När vi går i vingården och ser alla rankorna och de är uppstöttade efter konstens alla regler, och vi ser druvklasarna, och så står där plötsligt ett helt annorlunda fenomen. Ett träd som vi kanske aldrig har sett förr, för vi har levt i den här vingården bland alla rankorna. Och då står det ett träd som... det står alldeles av sig självt. Det inrättar sig inte efter de andras villkor. Det stöttas inte upp och binds inte upp på samma sätt. Det bara står där. Och rankorna, vet ni, de är ju inte speciellt vackra att se på. Egentligen kan man se, de är knotiga, de slingrar hit och dit. Det här trädet, det står tufft. Sturskt, stolt, mitt i alltihopa. Det är klart, vi vill inte ha det, va? Vi gör oss av med det. Ja, hade det burit frukt så vi hade fått ut någonting av det, då hade vi kunnat acceptera det. Men eftersom det inte uppfyller ens det ringaste krav för att tillföra någonting till vår vingårdsgemenskap, så är det lika bra att vi gör oss av med det. Varför ska det stå här och suga ut? Tära. Men det finns en mening med alla. Profeten säger, när jag ännu låg i min moders liv så kallade du mig vid namn. Det är alltså grunden för att vi ska ta oss an den svage, det är att Gud har en tanke med honom eller henne. Gud är vår uppdragsgivare. Psalm 41:1. Ska vi läsa också ett ord som kan anses vara grunden för det här. Psalm 41:1. Där riktar sig Guds ordet till dig och mig som kanske inte upplever att just vi är svaga. Där står det: salig är den som låter sig vårda om den arme. Honom ska Herren hjälpa på olyckans dag. Salig är den som låter sig vårda om den arme. Honom ska Herren hjälpa på olyckans dag. Gud har i församlingen satt några till att ta sig an de hjälplösa. Några till att vårda sig om den arme. Det kan kosta blod, svett och tårar. Men salig är han, för honom ska Herren hjälpa på olyckans dag. Vilket löfte. Vilket löfte. Ett ord till, Ordspråksboken 19:17. Den som förbarmar sig över den arme, han lånar åt Herren och får vedergällning av honom för vad gott han har gjort. Det finns ett lönesystem som inte har med denna världens avtal att göra. Det finns ett lånesystem som inte har ett dugg med våra bräckliga banksystem att göra. Det finns ett sätt att vinna beskydd på olyckans dag. Det finns ett sätt att invänta lön, vedergällning står det. Vedergällning, det är lön. Det är ett gammalt ord, men det betyder rätt och slätt lön. Och det är att låna åt Herren. Hur ska man kunna låna åt Herren? Han som har allt. Hur ska du och jag, nu tittar vi på oss själva lite grann så här. Nu tittar man, jag som, ja just det. Hur ska jag ha någonting att låna ut åt Gud? Jo, den som tar sig an och låter sig vårda om den arme, han lånar åt Herren. Och honom ska Herren löna. Gud blir inte skyldig någonting. Gud vill bara se ett hängivet hjärta, en trohet mot hans ord och en trofasthet emot det uppdrag som han ger oss. Och det kan gå genom eld och vatten. Det kan kosta skjortan. Men Gud blir aldrig skyldig någon någonting. Det här är uppdraget. Det här är gåvan. Vad sa du nu? Uppdrag och gåva. Det är väl inte synonymt? Nej. Det är inte alltid det, men i Guds rike så är det det. I Guds rike så är det synonymer. Att få ett uppdrag av Herren, det är en nådegåva. Och jag vänder gärna på det och säger att få en nådegåva, det är att få ett uppdrag. Hur menar jag nu? Jag menar, om du har fått en gåva, vi hörde ju Mikael som talade om det här pundet. Har du fått en gåva av Herren? Då betyder det att Herren har ett uppdrag åt dig. Att du ska använda den här gåvan i hans tjänst. Därför att all Guds gemenskap handlar om tjänande. Vi ska aldrig för ett ögonblick låta oss luras till att vi ska kunna sitta någonstans i gemenskapen. Sitta i kyrkan eller lokalen eller tältet eller var vi nu samlas. Och bara vegetera så att säga. Vi ska inte tro det. Gud har i församlingen satt. Det finns ett uppdrag som är knutet till den gåva du har fått. Livet, pundet, är till. Och om vi nu känner oss som det här trädet som står där utan förankring och bara inte är till någon nytta. Ja, men då beror det på att Gud ändå hade en tanke. Och att vingårdsmannen vill ta sig an. Han vill gräva. Han vill göda. Han vill ge vatten. Han vill ge näring. Så att när han kommer så ska det kanske bära frukt. Nu tror jag att vi ska ta och röra på oss lite. Jag känner att ni är lite trötta nu. 10 minuter är ni. Den där klockan är 12 minuter i. Vi ses 12:02 här. Jesus. I det namnet Jesus har jag liv idag. Namnet Jesus, sköna namnet Jesus. I det namnet Jesus har jag liv. I dag. Vi läser från Jesaja lite till. I det 30:e kapitlet så står det så här. Det här handlar om, det är lite lösryckta bibelsammanhang och det är lite lösryckta verser också, till och med lite lösryckta halva verser ibland, men jag använder mig så gärna utav dem för att det är uttryck som jag tycker är så fina att få med sig, så att är det bibelstudium så är det. Då kan vi ta med oss de här fina bibelcitaten, alltså, tycker jag. Och gå och låta dem eka i det inre. Det är hälsa i Guds ord. Det är hälsa i Guds ord. Det är läkedom i Guds ord. Det är ljus i Guds ord. När du sänder ditt ord, säger salmens författare, då smälter det frusna. I Jesaja 30 så står det att månens ljus ska bli som 26 versen är det jag läser där. Månens ljus ska bli som solens ljus, och solens ljus ska vara 7 gånger klarare, som ett 7-faldigt dagsljus. När den tid kommer, då då Herren förbinder sitt folks skador och helar såren efter slagen som de har fått. Och sen står det i början på den 27 versen: se, Herrens namn kommer. Det handlar alltså om en upprättelse i Herrens namn. Du sitter där och undrar, vem är det som är svag? Jag återkommer till det alldeles strax. Jag vill bara säga, det handlar om en upprättelse i Herrens namn. Och den upprättelsen, den är så markant så att själva solljuset blir blekt i jämförelse. Har ni upplevt hur det var när Jesus kom in? När Jesus kom in i era liv och det blev ljust. Har ni upplevt det? Jag har upplevt det. Jag har också upplevt hur det är när han inte fanns där. Och hur mycket solen än lyste så nådde den aldrig mig. Därför att det var mörkt. Men månens ljus ska bli som solens ljus. Och solens ljus ska vara 7 gånger klarare. Som ett 7-faldigt dagsljus. När den tid kommer då Herren förbinder sitt folks skador. Och helar såren efter slagen som det har fått. Se, Herrens namn kommer. Det är själavård ifrån himlen det här. Det här är inte KBT eller psykoterapi eller Jung eller Freud eller From eller någon utav de här gubbarna som försökte hitta själsdjupen i oss. Det här är högre. Men det är också djupare. Ska vi ha klart för oss. Det är djupare. I psalm 113 och 6, där står det, jag ska återvända till Jesaja strax, men vi går till psalm 113 först. Och där står det så här. Ja, vi kan läsa från den. Kan faktiskt läsa från första versen. Det börjar med halleluja och det tycker jag det är inte dumt. Det är faktiskt värt att vi har en sån herde, en sån vingårdsman. Halleluja, halleluja. Lova Herren, ni Herrens tjänare. Lova Herrens namn. Välsignat vare Herrens namn från nu och till evig tid. Från solens uppgång ända till dess nedgång vare Herrens namn högt lovat. Det är dåligt med högt lovet nu för tiden, måste jag säga. Det är dåligt med det. Men vi måste komma ihåg att lova Herrens namn från solens uppgång till dess nedgång. Hela dagen. Och den som inte kan sova på natten får använda natten till att lova, ära och hylla Herrens namn. Det är segerkraft i det. Personlig segerkraft. Segerkraft för församlingen. Så att vi kan bli det här mättande brödet. Det svidande saltet och ljuset. Det var ju det Jesus sa, som ett ljus har jag kommit för att ingen ska förbli i mörkret. Herren är hög över alla folk. Hans ära når över himmelen. Ja, vem är så som Herren vår Gud? Han som sitter så högt. Och så han som ser ner så djupt. Ja, vem i himmelen och på jorden? Han som upprättar den ringe ur stoftet. Han som lyfter den fattige ur dyn. Det är Herren. Det är han som är grunden för själavården. Det är han som är den store själavårdaren. Det är i hans namn som det finns läkedom. Vem kan läka hjärtesåren? Endast den, jag säkert vet. Jesus, mästaren från Nazaret. Hörru du, det är inte 3 månaders väntetid. Det är inte kö. Så att några måste få gå före och andra får flytta bakåt i kön. Du behöver inte vara stad vid kassa, om jag så säger. Det kostar ingenting. Vem kan läka hjärtesåren? Endast en, jag säkert vet. Jesus, mästaren från Nazaret. Han som ser ner så djupt. Han som ser ner så djupt. Höga visan 1. Vill ni slå upp det också, så kommer ni att se i den 3:e versen. Ljuv, Höga visan 1 och 3. Ljuv är doften av dina salvor. Ja, en utgjuten salva är ditt namn. För den skull har tärnorna dig kär. Det är alltså namnet Jesus som läker hjärtats sår. Och när såren läks, då uppstår kärleken till honom. Han begär inte att du ska älska honom bara rakt av och upp i det blå. Han gör inte det, men han läker dina sår. Och när såren läks, då blir det: Herre, jag har dig kär. Jag har dig kär, för du kom in i mitt liv och det blev ljust. Och du såg ända ner i djupet och ditt namn var en utgjuten salva, liv och balsam. Det är Bibelns själavård. Är det inte underbart? Jag tycker det är det är jättehärligt alltså. Jag måste säga, jag tycker det är så underbart. Därför att det ger ju mig förtroende att möta människor. Jag kan inte läka några hjärtesår. Jag kan ge ett glas vatten eller en kopp kaffe. Och jag kan göra det för Jesus skull. Och jag vet att det kommer en avlöningsdag då det inte handlar om kronor och ören, men då det kanske ändå kommer att skrivas en slutsumma. Det var värt sitt pris. Det var värt sitt pris. För här är jag och barnen som du gav mig, Gud. Här är jag och barnen. Och där vill jag påminna om igen om det nya släktskapet som upprättas vid Golgata. Det är jag och barnen det handlar om. Det är mitt liv, ansvaret för mitt liv. Och det ansvaret som Jesus gav genom försoningen. Försoningen, det är det vi vilar på, den grunden när det gäller också det här. Jag vet att jag gör lite utstickningar hit och dit, men ni... Jag hoppas att ni har förmåga att sortera bort det som inte känns viktigt. Brudgummens namn är en utgjuten salva. Därför har tärnorna honom kär. Kärleksförhållandet till brudgummen, det emanerar ur helande. Helande, upprättande, upprättelse. Pris för Gud. Ja, kära vänner, hur ska vi nu göra när vi bedriver själavård? Jag har pratat om ett glas vatten och en kopp kaffe och att gå 2 mil istället för 1. Men jag skulle vilja gå lite närmare in på det, och jag vill att vi går till Lukas evangelium, det 10:e kapitlet, som en utgångspunkt för den här andra delen. Nu tycker jag att vi har lagt grunden för själavården. Det är alltså gåvan, nådegåvan. Det är grunden, uppdraget. Svara på frågan varför, det uppdraget som Gud gav oss, som Gud vill. Nu ska vi försöka och titta lite grann på frågan hur gör vi detta. Och innan vi gör det så skulle jag vilja att det är någon som vill bedja, helt enkelt. Kära Jesus. Herre Jesus.
Tack Jesus för att du gör oss till rätta. Tack att du gör oss i våra
liv. Ja, Jesus. Ja.
För dig. Du får ge tillbaka våra liv åt dig så du kan använda oss.
Ja, ja. Åh, Jesus, Jesus. Tack Jesus. Herre hjälp oss, Herre hjälp oss. Jesus. Åh, du store mäktige Gud och Fader. Jesus. Amen. Vi läser ifrån Lukas 10. Det är en av de välbekanta liknelser som Jesus gav oss. Jesus svarar på en fråga. Han vill bli satt på prov där utav någon som är väldigt god i sig själv. Och då svarar han med den här liknelsen, vers 30. Jesus svarade och sa: en man begav sig från Jerusalem ner till Jeriko, men råkade ut för rövare som tog ifrån honom hans kläder och därtill slog honom, och därefter gick de sin väg och lät honom ligga där halvdöd. Så hände sig att en präst färdades samma väg, och när han fick se honom gick han förbi. Likaledes också en levit. Och när den kom till det stället och fick se honom gick han förbi. Men en samarit som färdades samma väg kom också dit där han låg. Och när denne fick se honom ömkade han sig över honom. Och gick fram till honom och göt olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna och förde honom till ett härberge och skötte honom. Morgonen därefter tog han fram 2 silverpenningar och gav dem åt värden och sa: sköt honom och vad du mer kostar på honom ska jag betala dig när jag kommer tillbaka. Det här är ju ett mycket välbekant sammanhang för oss som har haft Bibeln med oss under ett antal år. Det kan väl kanske kännas lite utnött. Men jag menar att det är väldigt lärorikt just när det gäller själavården. När det gäller synen på det här uppdraget att ta sig an de svaga och hjälplösa. Men också när det gäller synen på vad församlingen är. Vi kan börja med att säga att det Jesus beskriver här, det är människans resa genom tiden. Det är ju så, från punkt A till punkt B, från födelsen till döden. Det är ju människans väg. Och under den livsvägen så råkar mänskligheten, människan, ut för rövare. Jag kan se det så här: du föds som ett barn som tillhör himmelriket. Men det kan vara så att när du går ur tiden, inte du personligt nu då, men en människa går ur tiden, så har hon svordomar och förbannelse på sina läppar. Vad är det som har hänt? Rövare efter vägen tog henne till fånga, berövade henne renheten, klädnaden, berövade henne hälsan, såväl den fysiska som den psykiska kan hända, berövade henne tron och hoppet, för att inte tala om kärleken. Så kan det vara. Och kvar finns bara mörker. Men Jesus ville inte, sa han. Och han säger det till oss idag. Han vill inte att någon enda ska förbli i mörker. Han kom som ett ljus. Vi ser den här människan, den här mannen som beger sig från Jerusalem på väg till Jeriko, som råkar ut för de här rövarna. Jag ska säga det också. Det finns, vad är rövare för någonting när det gäller människan rent generellt sett? Vad är rövarna som tar ifrån det lilla barnet förmågan att tro och älska? Ja, det kan vi fundera på, tycker jag. Jag ska inte säga det jag tänker. Ni kan fundera på det själva. Vad är det för rövare som möter barnen och ungdomarna i tiden? Jag lämnar den frågan öppen. Det finns mycket att säga om det, men jag lämnar den till er. Mannen började i Jerusalem och var på väg till Jeriko. Någonstans efter vägen möter han rövarna. Och de tar ifrån honom precis allt, så vitt jag kan se, utom själva livet. De tar hans kläder. Hade han några som helst pekuniära tillgångar så tog de säkert dem också. Eftersom det var så illa så att de till och med tog kläderna. Och de slog honom. Och så lämnade de honom halvdöd där. Ja, men det är ju ungefär vad man kan förvänta sig av rövare, eller hur? Det är ju så de alltid har gått tillväga i både sagorna och verkligheten. Men det som händer sen är ju uppseendeväckande. Därför att det kommer människor samma väg. Han behöver inte ligga där och dö, för att det kommer människor samma väg. Och den första som kommer är ju sannerligen den som borde ha hjärta för att hjälpa en människa i nöd. Det är prästen. Och han ser honom. Det är det som gör mig så förbittrad, att det står på den här prästen, inte att Jesus berättar hur det är, för det är bra, det behöver vi få veta. Men jag blir förbittrad på den här prästen, för det står att han ser honom. Om han ändå inte hade sett honom, men han ser honom. Och gick han förbi, står det. Ja. Bruden i Höga Visan, hon går ut för att leta efter sin hjärtans kär. Och hon frågade väktarna, de som skulle ha koll på allting, som gick där i natten och skulle ha ordning på allting. Hon frågade dem, var är han någonstans? Men de slog henne. De slog henne. Prästen, han gick förbi. Han kanske hade ett väldigt viktigt möte han var på väg till. En viktig gudstjänst. Kanske. Eller han kanske hade varit på ett väldigt krävande möte så han var trött och slut. Eller han kanske hade en dålig dag. Det kan vi ju försvara oss bakom nu, har jag hört. Ofta den hade en dålig dag. Jag tror inte att, ja, det kan ha varit både det ena och det andra och det tredje i och för sig. Men jag tror att han hade ett felaktigt sinnelag. Det är vad jag tror. Och jag tror att det är väldigt lätt att få ett felaktigt sinnelag ju högre upp i hierarkin man kommer. Man blir mer rädd om sig själv, sina vackra kläder, sin prästskrud och sitt ämbete, än man blir om att vårda gåvan, att ta sig an de hjälplösa. Så kommer en levit. Berätta för oss, Robin, vad en levit är. Högre så alla hör.
Som fick bistånd och hjälp av alla sina bröder.
Hörde ni vad Robin sa? Robin säger, leviterna tillhörde prästerskapet. Men de var en speciell grupp som fick hjälp och bistånd utav alla sina ämbetsbröder, det var så du menade, i hela riket. Det var alltså en människa, den här leviten som kom, det var en människa med obegränsade tillgångar. Kan man säga så? Han borde i princip ha kunnat göra vad som helst för den här mannen som låg där i diket. Och det var samma sak med honom. Han såg honom och han gick förbi. Varför vet jag inte. Det vet inte du heller, men man kan fundera lite grann på det, för att vi ser det också hända i verkliga livet, eller hur? Människor som skulle kunna hjälpa, som har möjlighet, men som går förbi. Och då tänker jag så här. Det är något som fattas. Men vi ska titta ett litet ögonblick på den tredje personen som kommer här. Den här samariten. Vi måste ju ändå säga att samariten, han är ju på något sätt outsidern. Ja. Han är ju den som inte hör han hemma hos prästerna. Och inte hör han hemma hos leviterna. Och inte hör han hemma hos judarna överhuvudtaget. Inte hör han hemma i Jerusalem. Utan han är ju en sidosteppare helt enkelt. Han hör inte dit. Han är inte riktigt rumsren, hörni. Inte riktigt fullvärdig. Han är inte religiös på vårat vis, så det är klart att honom ska vi inte förvänta oss någon hjälp utav. Han tror inte riktigt på det sättet som vi tror, så honom fäster vi inget avseende vid. Han hör inte till våran församling. Samariten, han är ju, alla vet ju vem han är. Den bryr vi oss inte om. Jag ser här i min bibel, min älskade bibel, att Jesus säger att när han fick se den här mannen så ömkade han sig över honom. Ömkade. Någonstans hörde jag att uttrycket ömka sig, det uttrycker det starkaste deltagande en människa kan känna för någon annan. Deltagande. Det är mycket mer än att tycka synd om eller att känna med dig eller så. Det är en företeelse som sätter hela blodcirkulationen i omlopp. Man blir uppriven av deltagande så att man nästan brister sönder av medkänsla. Han ömkade sig. Det står om Jesus att han ömkade sig över folkskarorna. Men den här samariten som vi hade räknat ut för länge sedan för att han inte hörde till och inte dög och inte passade. Han ömkade sig över den här mannen som ligger i diket. Han bryr sig inte om att mannen är smutsig. Att mannen är nersölad av både blod och det ena och det andra. Han bryr sig inte om vad han själv har på sig. Det står att han gick fram till honom. Det är ju det du och jag inte vågar, eller hur? Vi vågar ju inte gå fram till någon. Vi ser att det sitter någon i gemenskapen som ser ut och mår lite dåligt, men vi törs inte gå dit. Man vill ju inte tränga sig på, eller hur? Nej. Alla har ju rätt till sitt eget lilla privata staket. Och sitter det en flicka och gråter vid busshållplatsen, ja men då går vi förbi, för man vill ju inte lägga sig i. Och kommer det och luktar gammal fylla utav grannen, grannfrun kanske, så kan vi ju alltid ringa till våra bästisar och tala om att ursa mig, hua mig. Men lägger oss i, det gör vi inte. Kan kosta på oss en anonym anmälan till SOS, det kan vi göra. Men vi lägger oss inte i. Nej, det gör vi inte. Samariten gick fram till den här halvdöde mannen som ligger där. Och så står det att han göt olja och vin i hans sår. Ja, men det var väl det han hade till hands, olja och vin. Vinet kanske han skulle ha druckit själv efter resan, men det hade ju en viss antibakteriell inverkan med lite alkohol, så det var väl bra då att få hälla det i såren så att inte de skulle börja ruttna redan här och nu. Och oljan vet jag faktiskt inte riktigt vad han skulle ha till. Det kanske ni förstår mycket bättre än jag. Men jag ser att det var de tillgångar han hade som han använde för att på stället ordna, vårda den här sönderslagna mannen. Och sen så lyfter han upp honom. Inte en tanke på att han blir smetig och kladdig och hans kläder förstörda. Inte en tanke på att han hade haft ont i ryggen de senaste 3 veckorna. Han lyfter upp honom. Och han sätter honom på sin åsna. Sitt färdmedel. Han lånar ut Mercedesen. Ja, men förstår ni vad det är som händer? Förstår ni vad det är för skillnad? Vad det är för skillnad mellan den som har allt men inte ser, eller som ser men inte känner? Mellan den som har ännu mer än allt och som ser men inte orkar bry sig. Kan det vara så att det är behovets barn som har lättast för att möta nödens barn? Kan det vara så? Kan det vara så att den som har minst, som själv har gått igenom Jämmerdalen, kan ha ett levande och varmt hjärta? Nej, det behöver det inte vara. Det finns förhärdade människor i alla samhällets skikt. Det ska vi ha klart för oss. Men vad det handlar om, tror jag, det är att Jesus vill säga att det finns några som har fått gåvan att ta sig an de hjälplösa. Och han ger oss exemplet på när han möter frågan vem som är vår nästa. Då ger han oss exemplet. Den här samariten, han för mannen till ett härberge. Och där stannar han och sköter om honom. Men sen måste han ge sig iväg. Och då betalar han och så säger han att han ska komma tillbaka. Ursäkta mig om jag går hårt åt liknelsen, men någonstans så ser jag människan, inte den här individen utan människan som företeelse, gör sin resa genom historien. och rövarna kommer in. Först så säger den rövarens hövding, skulle då Gud ha sagt. Ormens väsande i lustgården, skulle då Gud ha sagt. Och det spelar ingen roll om det är det lilla barnet som växer upp och möter fröken i skolan som säger, Bibeln, det är en sagobok precis som alla andra sagoböcker, men vi läser den gärna för det står i läroplanen att vi ska göra det. Kanske har gjort, möjligen. Jesus, han är en sån där sagofigur som går igenom väggar och dörrar. Det är ju inget konstigt, för det gör ju, ja, jag vet ju inte vad de heter. Jag är ju underutvecklad när det gäller sagovärlden, men jag vet ju att det är väldigt konstiga saker som händer, och det kallas för magi. Där har du rövarna som tar ifrån barnen tron på Gud. Skulle då Gud ha sagt, nej, 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 ät, varsågod och ät, och jag känner hur det smakar. Och ni förstår att det fina i krocksången, det är att om ni äter utav det här, då blir ni som Gud. Mm. Då blir ni som Gud. Där har du rövaren. Rövarens ämbete. Satans teologi, om jag får säga på det viset. Det varit lite konstigt, men det är faktiskt hans program. Satans program. Gud har inte sagt. Gud lurar er. Gud förhindrar att ni ska ha det gott. Gud tar ifrån er. Det är Satans program. Det är rövaren. Och så tar Satan ifrån människan kläderna, oskulden. Det fanns ingen i lustgården, varken Adam eller Eva, som hade något problem med att de var nakna. Därför att de var klädda i oskulden, i rättfärdigheten som ännu inte hade blivit söndersliten utav rövaren. Men när rövarna har gjort sitt, då står människan där utan kläder. Gömmer sig människan. Ligger människan i synd och last. Död i synder och överträdelser. Och det finns ingen som kan återställa detta. Inte makt, inte pengar. Ingen kan återställa detta. Men så kommer det någon som egentligen inte räknas. Någon som, när folk såg honom, så sa de, kan något gott komma från Nasaret? Men här vet vi ju vem han är. Han är ju snickaren Josefs son. Han kan väl inte göra något. Men han hade lämnat härligheten, hörni. Han hade ett medborgarskap, en tillhörighet som världen inte såg, för att de ville inte se det, utan de sorterade bort honom. Men han kom. Och han göt olja och vin i våra sår, i mänsklighetens sår. Han lyfte mig upp ur den djupa dy. Han ställde min fot på den fasta klippan. När så vi sjunger, var det som hände? Ja, det var det som hände dig och mig. Men det var det som hände mänskligheten. En chans till upprättelse, för att han stannade. Han stannade. Han stannade. Han inte bara såg, utan han stannade. Och han tog honom med till ett härberge, till ett rike som inte är av denna världen. Ära vare Gud. Ursäkta, men nu blir jag salig också. Nu skulle jag vilja resa mig upp här. Ett härberge. Ett härberge. Det är en plats där det finns vila. Det är en plats där det finns mat. Det är en plats där det finns kläder. Det är en plats där det finns gemenskap. Guds rike. Jesus kom. Jesus kom. Och det kan inte hjälpas om ni tycker att liknelsen haltar på vissa punkter. Jag bryr mig inte om det, för att kärnan är detta. Människan var död, förlorad, berövad. Vad för någonting? Gemenskapen med Gud. Människovärdet. Men Jesus kom och lyfte. Halleluja. Det här får vi aldrig sluta och glädjas över. Aldrig sluta att tacka Gud för det. Det här är grunden. Det är grunden för själavården. Att tro på detta är grunden för själavården. Jesus visar oss vägen så tydligt. Han visar vem han själv är. Han visar förutsättningarna. Vem han själv är. Halleluja. Och så ger han oss svaret på frågan vem vi ska älska. Du ska älska din nästa. Vem är det som är min nästa? Du ser, det är den som inte kan hjälpa sig själv. Det är din nästa. Och det är så fint det här också. Han sköter honom. Han har tagit honom till ett härberge. Låt oss säga att härberget är församlingen. Det är inte heller fel tänkt, tycker jag. Guds rike är väl här och nu, eller? Synliggjort i församlingen. Det tror vi väl på. Ja. Han tar honom till församlingen. Och så sköter han om honom där har du gåvan. Gud har i församlingen satt några till att ta sig an de hjälplösa. Han sköter honom och han betalar hela tiden för det som måste göras. Det har han gjort, Jesus. Han har betalat. Men han säger också, jag ska komma tillbaka. Och då ska jag betala vad ni har lagt ut för den slagne stackare. Jag vill vara med om det här, hörni. Jag vill vara med i härberget. Jag vill se att gåvorna kommer till bruk. Inte bara de största och viktigaste, utan kanske också den här lilla bortglömda gåvan att ta sig an de svaga, de hjälplösa. Och jag känner ett behov av att göra en väldigt allvarlig inbjudan mitt på måndag förmiddag. Ska vi gå inför Herrens ansikte och allvarligt tala med Gud om vad han vill när det gäller de här sakerna. Han ska komma tillbaka, han som lämnade himmelens ära och förnedrade sig själv för att kunna lyfta oss upp ur mörkret och låta ljuset komma in. I tillvaron, i mänskligheten, i historien, i våra liv. Han ska komma tillbaka. Han har betalat allt. Vi är fria i hans namn. Vi är helade i hans namn. Men vi har också fått ett uppdrag att förmedla hans avsikt. Att vara hans tjänare här i tiden. att vara själavårdare på det sättet som han själv är. Vi har fått ett uppdrag. Han ska komma tillbaka och ge oss lön. Han vill att vi ska låna åt honom, låna ut åt honom, ta sig an och vara barmhärtig emot den som ingen barmhärtighet är värd. Det är den som ligger där utan att kunna tro eller orka, nästan inte leva. Han vill att vi ska ta oss an dem. Han vill att vi ska ta oss an varandra. För vi vet inte hur mörkt eller hur ljust det är inombords. Vi går igenom Jämmerdalen. Vi går igenom den här världen och det är trångt och det är smutsigt. Och det är ont. Det är gott om människor, det är gott om folk, men det är ont om människor, om man säger så. Det är förfärligt ont om människor i den här tiden. Och de som borde ta sig an, de går förbi, för de har så mycket annat att göra. De har karriär och de har rikedomar och de kan inte på något sätt göra det här. Men det är ju församlingens uppgift. Det är ju församlingens uppgift. Det blir aldrig samhällets uppgift. Även om vi tackar och tar emot den hjälp vi kan få och behöver där, så måste vi se det i rätt ordning. Det är församlingens uppgift. Och Gud har ett personligt kall, en personlig kallelse till den som vill ta emot den här nådegåvan. Det är jag säker om. Och nu vill jag att vi ska be tillsammans. Och jag vill att, har det fallit ner någonting hos er utav det jag har sagt nu, då säger jag tack älskade vänner för att ni har orkat lyssna på mig. Jag har försökt att förmedla någonting som jag ser som en underbar nåd att få leva i härberget. Att få ögon som ser den som ligger slagen. Att få modet att gå fram till. Att få förmågan att lyfta upp och inte bara tänka på sig själv. Var med och lyft. Var med och smörj. Var med och häll vin i såren. Salt i såren. Säger vi att Guds ord är. Och saltet är ju till. Inte för att det ska svida i såren. Det gör det. Det svider i såren. Men det är inte avsikten. Avsikten är när man saltar i såren. Det är att det inte ska ruttna. Gud välsigne oss. Låt oss be tillsammans nu. Och är det någon som särskilt känner. Du behöver inte säga något till mig. Du behöver inte säga något till någon. Du behöver inte visa det på något vis. Men är det någon som särskilt känner att det här har talat till dig, så gå in för Herrens ansikte och säg: här är jag, sänd mig. Gud kallar. Tack Jesus. Tack för att du kom till vår jord Jesus. Och du stannade och du tog dig an oss, käre Herre Jesus. Tack att du gjorde det möjligt för oss att få komma i gemenskap med Gud. Att få komma in i Guds rike. Komma till härberget. Åh Jesus. Åh halleluja, halleluja, halleluja. Och tack att du anförtrott oss evangelium, kära Herre Jesus. Tack att du gav oss ditt ord som skulle visa oss vägen, kära Jesus. Tack att du gav oss den här liknelsen. Hjälp oss Jesus att förstå vad du vill ha sagt. Hjälp oss att förstå vad det här att älska sin nästa betyder i gärning, i handling. Kära Jesus, hjälp oss att det inte blir tomma ord. Hjälp oss att vi verkligen förstår vilken rikedom det är att få leva för dig och tjäna dig. Hjälp oss, hjälp oss, hjälp oss. Förlåt oss alla gånger vi har svikit, Herre Jesus Kristus. Alla gånger när vi har haft blicken riktad åt ett annat håll. Och Gud, och Gud, och Gud. Förlåt oss, förlåt oss, förlåt oss, Jesus. Fräls oss ifrån egoismen. Fräls oss ifrån bekvämligheten. Fräls oss ifrån fariseismen. Fräls oss ifrån stolthet och dumhet. Herre, gör det för ditt namns skull. Låt ditt verk bli utfört, Herre Jesus. Låt ditt verk ta sin boning i oss mer och mer. Så att vi kan följa dig och bli det du tänkte om oss. Det du tänkte om oss som individer, Jesus. Och det du tänkte om oss som församling. Herre, jag ber dig. Och jag tackar dig för ditt dyrbara ord. I Jesu namn, Jesu namn. Välsigna var och en som har lyssnat. Jag vet att du tar ut människor här som ska gå in i kallelsen. Att ta sig an de hjälplösa. Herre, jag vet, du har lagt det på mitt hjärta. Och jag tackar dig för att du utför ditt verk i nåd och sanning. Amen.